Hej och välkomna till ett rykande färskt avsnitt av e-handelssvepet. Och den här gången hör vi applåder i bakgrunden.
Det är första gången jag tror bara vi säger hej och välkomna så får vi en applåd.
Direkt, för att vi känner bara kärlek var vi än går. Ja. Och idag är vi på en speciell plats. Det här är lite avvikande från det normala, va, Ola?
Ja, vi har väl testat ungefär alla sätt att spela in den här podden på, utom att göra det live på en konferens.
Live på en konferens, därav de här spännande bakgrundsljuden som vi hör. Vad är det för bakgrundsljud? Var är vi någonstans, Ola?
Ja, vi är inte ens kvar hemma i Sverige, vi är Oslo. Vårt härliga grannland, Oslo. Vår härliga grannstad.
Och vad fasen gör vi här?
Vi är på Next Nordic, e-handels egen konferens. Eller sagt netthandelskonferens kan man nästan säga. Vår norska systersajt.
Låter otroligt mäktigt. Jag hade ingen aning om vad vi var förrän nu. Vad skönt att du berättar.
Ja, du bara helt plötsligt, vad är jag någonstans? Vad gör jag här?
De bara släpper ner med här och så är ett självspelande piano igång. Nej, men det är ju Nordens största e-handelskonferens och event, och mässgolvet är fullt av folk. Det kryllar här av människor, e-handlare och logistikaktörer och allt däremellan. Och det är närmare 1000 pers här inne i Oslo Spektrum, som jag tänkte är typ Oslos motsvarighet till Cirkus i Stockholm, men du var mer inne på Oslos motsvarighet till Globen kanske?
Ja, eller kanske någonting mitt emellan. Någon, men det är i alla fall en Oslos stora konferensanläggning kan man väl säga.
Så det är stort, det är mäktigt, det är väldigt, väldigt högt i tak, typ 30 meter känns det så. Och vi har en jättestor main stage där man har fått höra massa spännande talare, och lite mindre sessionsrum där man också har fått höra spännande talare.
Ja. Sånt som är nyttigt för alla e-handlare, hur man ska ta sig an sin verksamhet, och inte minst som läget är nu är det. Det vi har pratat om tidigare.
The customer journey står i fokus.
Temat för konferensen.
I en kärv ekonomisk miljö. Och vi har även ett mässgolv förstås, massa utställare här. Det är bås och det är montrar, och netthandel som vi heter i Norge har ju också en väldigt tjusig monter. Där vi sitter just nu faktiskt här med en blå drop här bakom, en blå fond. Vi har ju bytt namn i Norge.
Ja. Man riktigt känner e-handelsvibbarna här hos oss.
Fick vi en applåd till, Ola? Fantastiskt!
Vi behöver inte ens säga någonting för att få applåder. Det är helt underbart.
Och jag sitter här med en väldigt skön mick med ett otroligt mjukt puffskydd här mot munnen. Så att, jag tänker att den här kommer jag behålla och sno av Julius som är teknikansvarig här idag. Och till vardags då chefredaktör för e-handel i Sverige, e-handel.se.
Men det pågår ju också, förutom mässgolvet som du var inne på, en massa spännande sessioner och talare. Och de har vi dykt in på några av dem och lyssnat in helt enkelt.
Ja, men till exempel Torkel Johannesen, han är vd för Pearl Convert. Han säger att hälften av kundresan den är inte digital i Norge. Och nu så dundrar det på här i bakgrunden.
Nu har vi disco här på riktigt.
Nu har vi disco, discopodden i full gång. Och det är ju många fysiska led när det kommer till att till exempel ta emot varan, och man funderar på hur man kan returnera den och sådär. Och det digitala och fysiska kundresan hänger inte alltid så bra ihop. I alla fall inte i Norge. Det var någonting som jag snappade upp, att de här delarna, det fysiska och det digitala, behöver integreras, vävas, sammanflätas på ett bättre sätt. Det måste bli mer sammanhållet.
Och två saker jag tog med mig också då från just Torkels anförande var, det ena var naturligtvis ett exempel när det handlar om golv, att det är kanske kvinnan i sällskapet som är den som driver på att man vill ha ett nytt köksgolv, sen är det mannen däremellan som får göra beställningarna, men sen är det kvinnan som tar över lite grann i den efterhandel, eller i slutet av resan, när man ska lägga ut bilder på Instagram och bjuda hem vänner och titta på det. Och dels, det tyckte jag var ganska intressant här, dels vem är din faktiska målgrupp? Det kanske inte är den som handlar som du tror är den som handlar. Ganska nyttigt att ha med sig. Och den andra som jag också tyckte var intressant är just hela den här efterresan. Att köpresan är liksom inte slut för man har pratat om sitt köp och lagt ut i sociala medier. Och att man ändå kan man skapa innehåll som gör det lätt för kunder att göra det. Och det är också nog så viktigt att ha med sig för, så att säga, marknadsföringen som e-handlare.
Ja, och här kan man då indirekt använda kunderna som sina egna marknadsförare, gratis som sina egna influencers kan man säga.
Sen tyckte jag också var ett väldigt bra citat som kom här. De var ju lite inne på det här med prediktiva leveranser, det vill säga att varan ligger nästan på lastbilen innan du har beställt, för att man vet så väl vad du kommer köpa. Eller då, som de konstaterade, freaky as hell deliverance, vilket jag tyckte var ett ganska bra namn på det. Att man innan man ens vet att man vill ha någonting så är det på väg till dig.
Ja, Och det är mycket fokus på instant leveranser och det togs något exempel på hur det var på 80- och 90-talet. Det tog 3 veckor att få hem varan när man beställde postorder med postorder. Och där har vi ju Ellos-exemplet i Sverige. Mm. Och här togs det norska exempel. Guro Faller, Industry Architect for Retail at Avanday var här också. Och hon panelade ihop med Alec Javius, Campaign and CRM Marketing Director på Boozt. Många fina titlar här. Och det var snack om AI. Har du också hört talas om AI på den här konferensen?
Ja, det har nämnts någon gång.
Det har nämnts någon gång i förbifarten. Ja. Man har hört det i lunchkrönt kanske. Annars är det, spelar det en liten roll, eller? Mm. Nej, det är ganska upphåsat. Det är ett buzzword och alla snackar förstås om AI. De här algoritmerna som bara blir smartare och smartare och allt mer agerar mänskligt.
Men en sak till som du var inne på just kring det här med leveranstiden. För det var ju bland annat så var ju Kjersti Hobel, jag ber om ursäkt, jag uttalade förmodligen väldigt dåligt, från Nille, skämmas, som ju då har fysiska butiker. Och det är ändå några som var representerade de fysiska butikerna som var här, sa ju att okej, de måste kanske börja ställa om sin butik som del i hela Omnit och e-handel och liknande. Och verkligen då trycka på vad är butikens styrka, alltså den fysiska butikens styrka. Och en av de stora fördelarna de har är ju instant delivery. Mm. Just att ingen egentligen kan ju i princip konkurrera med att du själv kan gå in och plocka varan från hyllan. Och då är det kanske snarare att då måste de börja konkurrera med de sakerna snarare. Och det är också någonting för de e-handlare som tittar på att kanske öppna en fysisk butik, som ju också är en ganska stark trend. Att vad är den fysiska butikens roll i det här omnikanalsschemat? Att man kanske inte tänker som det var förr, utan tittar på hur ser det ut 2023? Vad ska en fysisk butik göra och ha för roll?
Ja, precis. Jag tänkte bara nämna någonting mer där från panelen som jag var inne på. Alex sa att det är extremt stort fokus på personalisering, och det är också ett återkommande buzzword på konferensen, att det här med marknadsföringen ska bli allt mer skräddarsydd och algoritmerna ska räkna ut på förhand vad du letar efter. Mm. Du till exempel letar efter en bröllopsklänning, tog han som exempel, och då ska förslaget liksom också dyka upp instant. Prediktering är ju ett återkommande tema här i år. Och här kan man ju då ta hjälp av AI, men AI är ju som vanligt inte bättre än vad vi stoppar in i det. In shit out, som någon sammanfattade den problematiken. Att de blir ju inte smartare än vad vi matar dem med i de här prontarna.
Nej. Och det är ju också, det är väl ett ganska stort tema, att man vet inte riktigt hur man ska använda AI. Det är den rollen som de, eller den situationen som de flesta är just nu. Man vet att det är spännande, det finns möjligheter, men hur ska man få in det i egna verksamheter?
Och Alex pratade här om att det är viktigt att vårda datans kvalitet. Man kan inte bara överlåta det här jobbet till algoritmerna.
Nej.
Utan man måste vårda sin data, och det är en viktig hörnsten. Man kan inte låta AI freestyla hur som helst.
Nej.
Utan datainsamlingen måste fortsatt vara strukturerad. Annars blir det shit in, shit out helt enkelt. Och har du tagit med dig något mer?
Ja, jag tänkte här faktiskt, det du tog upp nu med bröllopsklänningen var en ganska bra övergång. För det jag fick veta från då Peter Penodei, som är strategiskt jobbar med Shein från USA, den kinesiska snabbmodehandlaren, en av deras strategiska directors. Han konstaterar att Shein började just som en bröllopsklänningshandlare, vilket jag inte hade en aning om.
Nej, så
men
där.
De var ju här, eller han var här och pratade kring dem, och det var ju lite grann de delade med sig sina tips hur man kan bli en, hur man ska tänka kring att bli en, för att lyckas e-handelmässigt, eftersom de har ju haft stora framgångar. Då var det ju tips som jobba med digital first retail, verkligen se till att man jobbar med lokalisering. Det är något vi har varit inne på, David, flera gånger, att man faktiskt känner sina marknader, rullar ut och blir lokalt närvarande när man kommer dit. Mm. Men det jag tyckte var mest intressant med det han trots allt sa var det han inte sa. För att på en rak fråga från Lindo, vår norska chefredaktör som jobbar med norska netthandel, kommer ni komma till Norge med en lokaliserad marketplace eller i Norden? Och då konstaterar han ju att ja, det finns 1,3 miljoner kunder som Shein har i Norden, vilket ju också var lite den första gången vi hört den siffran. Men inga besked om att de ska öppna här. Det var mycket, vi utvärderar alltid nya marknader, det här klassiska corporate-svaret. Men Han vid 3-4 tillfällen sa han, vi letar aktivt efter intressanta lokala partners och vi tittar på att fylla upp gapen i vår marketplace med varukategori som vi inte har. Det är ingen slump att de är här, så att det känns som att de är nog väldigt nära att faktiskt slå upp någonting i Norden på riktigt, att öppna en lokal marketplace, kanske Sverige eller till och med flera länder i Norden.
Det här är en viktig uppgift för e-handel och näthandel att vara först med att breaka den nyheten, känner jag spontant.
Ja. Och så det här för oss att bevaka, för jag tror att det kommer hända mycket.
Det var ju också något som togs upp i ett anförande av Element Logic när man snackade om autostorlager. Att lagren har ju varit generellt sett väldigt stora och de har vuxit och vuxit, men nu är det en motsatt trend som vi ser med mindre lager närmare kunden. Det som kanske påminner om dark stores i Last Mile-världen. Och mindre luft i lagren, och man ska på förhand då återigen kunna förutse vad kunden vill ha. Alltså det ska bli mer av on-demand beställningar, on-demand tillverkning, on-demand leveranser. Och det här finns det ju också en hållbarhetsaspekt som spelar in. Det är också ett som vanligt hett buzzword. Så att det tyckte jag var intressant att lagren ska bli mindre nu och mer lokaliserade nära kunden. Kanske fler men mindre lager, så att man kan jobba mer med on-demand tillverkning och on-demand
lager alltså.
Precis, så.
Det er noe så enkelt som en kasse som du trekker ut av anlegget. Den er da CE-godkjent for å kunne opereres av folk som aldri har vært innom og tatt i en i et autostoranlegg før. Fordelen da er jo at ved en fullstendig robotisering bak deg, og at kunden kommer og trekker ut varene selv, eller om det er last mile-operatøren som kommer og trekker ut varene og leverer, så har du også muligheten til å ta bort all luften fra butikken din, eller all luften fra lageret ditt, og jobbe og betale da kun for det du koster å ha varen dine der du skal ha det.
Og for at ikke minst å kunne leverere enda snabbare på enda kortere tid, for at det går veldig fort nu. Och jag var också på en spännande anförande av Zalandos VP Fashion Customer Experience i hennes titel. Hon heter Stacey Carr, hon är amerikan. Så att det var lite snack där om, berättade hon om det här med virtuella provrum. Det är också någonting som kommer nu. Var du med där?
Nej, jag missade den sittningen, så det var jättebra att du var på den och kan berätta för mig nu.
Och de jobbar med något som kallas för fit feedback. Kunderna berättar själva hur plaggen sitter, och sen kan algoritmerna jobba med den datan i sina reviews.
And it's a challenge, right? Because part of fashion, of course, is engaging our imagination and inspiration. So marketing imagery is very helpful for customers. But what we learned is with an avatar in a virtual fitting room of this stage, we're able to provide value today. Where for jeans, we saw a 40% reduction in size-related return rate for these on this particular pilot. That is a significant step change. So we're really encouraged. It's a challenge on two sides, right? So we have the data necessary in order to generate the avatar. But then the other challenge we have is generating data that represents the fit of the garment. And this is where we will partner up with the fashion industry to really encourage and incentivize them to adopt 3D technologies throughout their entire design process, such that as they're designing and manufacturing denim or dresses, they have assets that they can then share with an e-commerce platform like Zalando, so that we can further scale this virtual fitting room experience. And the idea is that as they adopt and leverage 3D workflows, we can also help them by sharing kind of aggregated customer body measurement data, feed that into their workflow. So we create this virtuous cycle and again, reconnect the creator and consumer. And in the end, help brands reduce their own size-related return rates and increase customer satisfaction.
Och det här har också då lett fram till att man kunna utveckla det här virtuella provrummet där man ser hur kläderna sitter på. Det är lite AR, fast fortfarande ganska tvådimensionellt. Du ser inte hur de sitter på din egen kropp än så länge, men du ser hur de sitter på en docka, en virtuell docka, skyltdocka typ. Och där det var liksom tajt över bröstet eller låren och sådär, då var det en mörkare lila färg och sådär som illustrerade the tightness to the skin.
Man ska knappt, var det satt åt någonstans så var det kunde vara lite mer luftigt.
Precis.
So what kind of impact have we had? So I talked a little bit about algorithmic advice. This runs big or small. We offer you personalized recommendation. Now we're talking about body measurements. We see that for items in which we're able to offer advice, we're able to reduce returns by at least 10%. And our customer satisfaction is around 80% when we measure size and fit NPFs. This has been very consistent. And again, I think it's a good signal that we're on the right path. We have a lot more work to do as an industry. We're going to talk a little bit about the future. But this has been important for us in really proving to ourselves as well as our customers that by engaging in a relationship, engaging a little bit, sharing a little bit of information, we can actually use that data to provide a better experience. So what does the future hold? Well, I talked a little bit at the beginning about this connection between the creator and consumer, which we saw pre-industrial manufacturing, right? And when I think about the role that Zalando has to play as a platform player, we work with thousands of brands and we have some 50 million customers. We're in a prime position to really reconnect creator and consumer and leverage data to address some of the problems that we introduced through this industrial manufacturing. We hope in the future we'll be able to help brands understand the needs of their customer. Again, we talked about this body measurement data that we will use in an algorithmic context today, but we would also like to, in a GDPR compliant way, also share this with our brand partners so that, again, they understand who's shopping their products, who are they actually making products for. Today, as I mentioned earlier, they buy data that's very well sourced that describes the body measurements of different populations, but what they're missing is this critical feedback loop between that data and who's actually shopping their merchandise. We believe that through this exchange, through this reconnection, brands could offer more tailor-made collections. I'm very excited about the future of mass customization and also driving less consumption and waste.
Och så frågade jag om hur mycket av den här datan de kommer dela med sig till sina återförsäljare på plattformen, och det var som vanligt lite vagt svar där. Mm. För att Zalando får ju ofta kritik för att de delar med sig av för lite data till de varumärken som säljer via plattformen. Man får ungefär mest veta om försäljningen, men här skulle man även kunna få ta del av lite konkurrensdata och se vad som... vilka typer av plagg som säljer bra hos konkurrenter i alla fall.
Yeah, I mean, I have a great team of people that understand legally what we can and cannot share. So it has to be aggregated to a certain extent, both in terms of helping brands understand for the same kind of price cluster and category how they compete with their peers, but then also who their customers are. So we're still working out what we can share. I know today we share return rates at a particular level so that they understand, ooh, hey, we have actually an opportunity to improve. And then when we start thinking about sharing customer body measurement data, we have to work out at what level does it need to be aggregated in order to make it compliant to share.
And what type of data do you think you will be able to share with the brand partners?
I mean, we're learning. So like I said, today we can provide information around how well they compete with partners on the platform in terms of their sales and returns in aggregate. And then over time, as we develop more data sets at scale, we'll determine from a competitive perspective what we can and cannot share. I like to share a lot, just basically to help them improve their production. But of course, we have...
Det är lite, tänker jag, som vi har varit inne på tidigare med Boozt och deras lösning att kunna dela data från plattformen till de som säljer där mer utförligt.
De vill ju positionera sig här som plattformen som är mer generös med data än vad Zalando är, lite som Qliro och Klarna, det är betalkriget så att säga. Att Qliro vill vara e-handlarnas bästa vän, och det vill ju Klarna också. Men vi är minsann ännu lite bättre kompisar med e-handlarna, för Klarna är mer, så att säga, konsumenttillvända. Och det här är ju också lite liknande, där man försöker positionera sig på olika sätt i marknaden, och där Boozt då har tagit mer av positionen att vara kanske e-handlarnas vän då, i alla fall i kommunikationen med media. Men här vill då Zalando ta det virtuella provrummet till en ny nivå, för att hon nämnde där, Stacey Carr, hur många har inte köpt ett par jeans på nätet och sen blivit väldigt besvikna med passformen, och det här problemet vill man lösa nu med det här virtuella provrummet.
Och jag tänker tillbaka till en e-handlare som du träffade bara i vårt förra avsnitt, som jag inte ens tänker försöka uttala.
Lugiello, för jag tänkte på dem också när jag satt där såklart. Ja. Och de har ju tagit fram måttprofiler. Då får man klicka på olika gubbar där i appen. Och till exempel, hur sitter skjortan? Brukar skjortan vara lite kort? Eller brukar byxorna vara lite korta eller lite för långa och sådär? Och så fick jag ju botanisera där i appen. Och det blev, som jag sa sist då, varken den smalaste modellen eller den allra största. Men något mitt emellan. Men magen kanske putade lite mer än för 10 år sedan. Och det här är någonting liknande då. Mm. Fast i mycket, mycket större skala.
Och det är ju en utmaning som alla som egentligen jobbar med kläder. Hur kan man minska returerna, inte minst? Göra kunderna nöjda och minska returerna. Det här är ju ett viktigt sätt som de hoppas ska kunna erbjuda det.
Ja, och i Zalando-fallet så ska det här hittills då, det virtuella provrummet, har lett till en minskad returgrad på 10%. Så där fick jag en konkret siffra i alla fall.
Och jag tänker faktiskt också, jag var på en annan panel där det var 4 norska e-handlare. Det var Norli, Komplett, Apotera och Floyd. Så att det är kläder, apotek, böcker och lite annat som
där
var där.
Där det också vara. Jättebra.
Jättebra sittning. Och det som framförallt jag tog med mig från den var ju det som återkom i flera tillfällen, back to basics. AI all ära, men glöm inte det du också började säga. Se till att pixelpusha saker som leveransen, produktinformationen, även returhanteringen. Så att grundgrejerna, det är ju lite som vår kära Pers Världsson på Apotea brukar säga. Det spelar ingen roll hur flashig webbsidan ser ut, för det bryr sig ingen om paketen inte kommer i tid.
Färgen på sajten är ingen som bryr sig
skitsamma.
Om.
Och det är nog så viktigt också att faktiskt både organisatoriskt, som du var inne på, och systemmässigt ha koll på de här sakerna. Sen kan man börja lägga på andra saker, exempelvis AI, men om man inte har det på plats så spelar liksom ingen roll. Det är lite som du sa med datan, shit in, shit out. Man måste ha koll på det.
Ja, och så var det mycket snack om att man skulle fokusera på en eller två saker och inte bli för spretig och springa på alla AI-bollar som flyger och alla nya tekniska verktyg och innovationer, utan fokusera på kärnaffären. Och det är viktigare än någonsin nu när vi befinner oss i en lite kärvare ekonomisk klimat. Det var också något jag tog med mig. Sen så reagerar jag på att Norli då, som säljer böcker, det är ett norskt Adlibris typ, att de säger att bokbranschen ligger efter på nätet, men det känner inte jag riktigt igen från en svensk kontext. Jag tänker Adlibris och Bokus, de har ju ett otroligt bra game på nätet, haft länge.
Ja, de var ju alltså just väldigt snabba ut också. Det var ju bland de första som inspirerade av Amazon verkligen sprang ut på nätet.
Ja, för deras e-commerce manager där, e-handelschef Alexander Löver, han pratade om att han ofta möter folk i bokhandelsbranschen som har varit i den i 20-30 år, som fortfarande har väldigt lite kunskap om bokhandeln på nätet, och det förvånade mig lite, för den diskussionen känner inte jag igen ifrån Sverige.
Och det går lite tillbaka på organisering och ha resurser och folk som grejer att ta tak i det som är viktigt idag, men fortsatt grejer att prioritera för framtiden. Det är nog vi tänker väldigt mycket på. Bokmarkedet er jo ikke akkurat, det har jo eksistert lenge, men det er jo til viss grad fallende, og da er det, hva er det vi skal gjøre fremover, hvordan skal vi sørge for at kundene leser mer, og det er jo litt tilbake til basic igjen da. Så tror jeg liksom det er mye snakk om å teste alt mulig alt, og sånt, og det er ganske positivt til det, og det er en viktig liksom, del av kulturen og DNA til hva Komplett har gjort, at du går opp og ser på andre ting, man tester mye, men jeg tror også at du må kombinere det med at du må virkelig gjøre noen bets, og de må gå all in på. Så heller prioritere færre ting, gjør det bra, ikke bygg bare på systemsiden, bygg på kompetansesiden, og ta det hele veien ut. Selvfølgelig legg det ned hvis det ikke funker, men det tror jeg nok er en god sånn, det sier av det basic.
Men det var vel der de også sa at norske online-apoteksdelen, andelen var jo 2% i Norge. Vilket också är mycket lägre än resten av Europa som konstaterade, och Sverige.
Och Apotea som håller på att bli Sveriges
största. Så att även där så verkar det som att Norge har en bit efter oss gällande just det perspektivet.
Och därför är det jättebra att vi nu drar igång netthandel här och bevakar den tillväxtresan inom både apoteks- och bokhandelsbranschen på nätet. För där verkar det hända mycket nu. Och Komplett var där också, och han sa att det är tråkigt att Komplett-aktien stendol. På börsen.
Det var det tråkiga så här, som var, de hade.
Och nu är det back to basics då, tryckte han på. Och att det här pandemin-situationen med en otroligt boostad e-handel som raketökade till helt sjuka nivåer. Det var liksom ett historiskt undantag. Mm. Så tolkade jag honom. Mm. Vad tog du med dig därifrån?
Ja, exakt. Precis samma som där var ju Norge och Sverige ingen skillnad. Det var ju exakt samma tongångar och samma bild av hur det ser ut och har varit.
För oss är det egentligen två ting som är en grund till att marknaden fortsatt handlar två tredjedelar av produkter sin till. Det ena är att så det är lite märkligt. Alltså jag ska ha ny støvsuger och fy fan, jag kan google i 4 veckor, mycket längre tid än jag köpte hus. Och så har jag bestämt mig, vad ska jag ha nu? Och problemet till komplett är att vi levererar inte nu. Så det att sørge för att jag har rask leveringstjänster får det där snabbt ut till autostoren och allt det där går supersmooth. Dödsviktigt för oss. Och det andra är att vi får inte hjälpt kunden, så det där att bruka bara existerande teknologi för att bygga bro mellan det och kunna hjälpa kunden på en bättre måte. Detta finns idag, det är liksom inte AI och framtiden. Och så måste vi göra det också, men här och nu så har vi massor att driva som vi driver konvertering över till online och bara göra det basics right.
Apotekbranschen då? Den är fryktlig analog också. Överraskande så. Vad är framtiden då?
I Norge så är det väl 2% eller sån versus resten av Europa som är double digit.
Ja, nästan så komplett och det satsar på apotek.
men jag tror det med att vara ända mer tillgänglig, ända mer liksom valfrihet på kunden, på kundens premisser. Är i alla fall det vi satsar på och så ja, jag tror bara ja, mer tillgänglighet, mer valfrihet och att det ting ska flyta bättre.
Sen har jag även varit och tittat lite på Jason Bevan här. Han är founder och managing director på Content Creator Studios. Och han har varit involverad i storfilmer, bland annat Harry Potter och Christopher Nolan-filmer. Och han tryckte på betydelsen och vikten av berättandet. Storytelling, det är viktigare än någonsin. Inte minst nu AI och bottar tar överallt. Nej. Men den mänskliga touchen i ditt historieberättande är viktigare än någonsin. Och sen glöm inte dig själv. Du måste berätta om dina produkter med hjärta, själ och känsla. Och hämta inspiration från din företagsresa eller ditt eget liv. Det är så filmmakarna ofta jobbar. För det är då det liksom blir genuint, autentiskt. Det är då det känns äkta. Och jobba mycket med bilder. De kan säga så mycket. Ja, det är klassiska sägningen, va? En bild säger mer än 1000 ord.
Ja, som ju är sant.
Och illustrera dina idéer med bilder. Och sen är det alltid viktigt i din storytelling, förstås, det här är ju självklarheter. Men start, mitt och slut, glöm inte det. Och jobba mot konventionerna. Han tog exemplet där med nya Barbie-filmen. Att det här är en film för dig som hatar Barbie och allt Barbie står för. Och hur man kan jobba med tvärtom med, konventioner så att säga för att väcka attention. Att ha hat i titeln är big no-no i Hollywood. Alltså hate, det ordet, det får inte förekomma. Men man valde att gå emot kommissionen här. Och hur har det gått för Barbie-filmen? Jo, det har ju gått jättesuperbra, va? Och sen ha kul. Fun it up var också ett tips.
Men då tänker jag att även där är nog så viktigt där du sa med innehåll. För i och med att de här sociala plattformarna också mer och mer ger sig in på e-handelssidan. Så även där är gränsen mellan innehåll, annonser och e-handel suddas ut allt mer. Och då måste de här sakerna hänga ihop så att det blir en enhetlighet mellan där man gör reklam för, där man säger organiskt med sitt innehåll och där man sen säljer.
Ja, använd AI och autogenerera bilder och produkttexter. Men glöm inte själen och hjärtat i det du gör. Annars blir det för monotont. I alla fall än så länge givet AI-utvecklingen just nu. Men vi vet ju hur de här AI:erna tränas och blir allt mänskligare. Mm. Så att det här kanske är giltigt 2023, kanske inte 2030.
Nej.
När vi mer konkurrerar med AI-content på ett helt annat sätt.
Definitivt.
Eftersom vi människor ska sitta och träna de här robotarna.
Det är vårt stora jobb de kommande 10 åren nu.
Men han tryckte också på vikten av att använda sig av humor i mycket innehåll. För att när vi är glada, blir glada och skrattar och får en liksom humoristisk trigger, då aktiveras vår kreativa del av hjärnan. Så att det här är ju bra på i teamarbetet på kontoret, men också i marknadsföringen. Att då frigörs dopamin när vi skrattar till åt ett reklambudskap. Och då blir vi kanske mer köpvilliga. Gammalt skåpmat, men viktigt att påminna om.
Ja, men återigen, back to basics. Glöm back inte de här basics. Grejerna som har gällt länge som fortfarande gäller.
Nej. Och man gå inte vilse i AI-djungeln. Vi hade ju ett avsnitt med AI-experten Carl Lildrud och han sa testa Du behöver inte testa den hetaste tjänsten. Du behöver inte göra som alla andra. Tänk själv, anpassa verktygen efter dina behov.
Och börja i liten skala.
Börja i liten skala. Mm. Kanske autogenerera bilder. Kanske autogenerera produkttexter. Ja. Kanske både och. Men håll inte på med för mycket saker samtidigt. Och det har ju också varit budskapet här idag.
Ja, precis.
Back to basics. För annars blir det shit in, shit out.
Ja. Och det var förmiddagens genomgång. Och nu ska vi snart ge oss ut och lyssna på vad som kommer under resten av dagen,
ja,
här på Next.
Jag är otroligt spänd och taggad. Mm. Vi fyller på kaffekoppen och så ger vi oss ut här i e-handelsdjungeln igen, Ola.
Mm. Ja. Vi hörs snart igen.
Vi hörs snart igen. Kram, hej! Vilken dag vi har haft alltså. Nu är man lite mör, Ola.
Man känner att man har varit på en heldagskonferens nu.
Jag känner att man inte är en AI-bot. Men du är ju botten, Ola. Så att du kan ju processa enorma informationsmängder.
Fast det känns som att min kapacitet är nere på botten nu lite grann.
Men det är på noll.
Mentalt. Ja, batteriet skulle behöva.
Men en öl så. Så är det igång igen.
Så är man, du vet, det är ju vad som krävs. Det är bara att ladda batteriet. Det där är ett bra drivmedel. Ja. Mm. Vi kan väl se exakt vad det blir i form av vilken form av vätska det blir.
Ja, snart ska det väl bli lite middagsläge.
Ja,
och mer mingel.
Mer mingel. Mingel är alltid trevligt.
Ja, nu ser man att det börjar droppa av lite här på mässgolvet när man blickar ut. Mm. Och att,
men det har varit, kan man säga, full aktivitet både inne på själva seminariescenerna men också ute i mässhallen här hela dagen egentligen.
Ja, det har varit ett otroligt tryck. Mm. Och massa härlig dunka-dunka musik mellan talarna. Det har varit som en klubbupplevelse också.
Ja, verkligen.
Och vi har ju med oss vår norska chefredaktör. Kan du inte berätta lite vad du heter och vad du gör på dagarna?
Ja, mitt namn är Linn Adine Andersen, chefredaktör för netthandel.no. Og jeg har jo både ønsket velkommen på hovedscenen her i dag og holdt noen veldig spennende samtaler på Next Stage. Hvor vi blant annet har pratet om forbrukeratferd, salgspsykologi og ikke minst har vi hatt besøk av Shein.
Var det någonting som du hajade til på som du tyckte var fasen var interessant? Det här var något jag kanske inte hade räknat med att få höra idag.
Jag hade ju gledat mig väldigt till den delen som handlar om historieförtelling, alltså hur du ska fånga kunden i ögonblicket och hålla på kunden i många år då och inte överdövas av tusen andra liknande brands. Så jag syns det var väldigt gøy att höra Jason Bevan.
Mm. Ja. Och var du med på den paneldebatten, Ola?
Nej, just den missade jag tyvärr, så jag har inte så mycket att tillföra där. Men jag kan ju säga att de andra, det han ser från den scen som Linn höll i var också väldigt intressant, tyckte jag. Och det var ju som vi konstaterade, Shein var ju en av dem.
Proffsig ut i fingerspetsarna, som vanligt på scen, Linn. Vi är superimponerade och vi är så glada att du har tagit emot oss, denna paria från Sverige. Partysvenskarna, som ska ut och göra stan osäker här snart. Och försämra svenskarnas rykte ytterligare i världen här, David Ola. Ja, jag var på ett AI-seminarium med Christopher Oberreder, eller Oberreder kanske?
Ja, namn. Du ska aldrig fråga mig om namn.
Det lät som han hade en liten tysk brytning. Han är en AI-investerare, investerar i AI-bolag. Och han berättade att AI-branschen, va, den är ju svinhet. Och det ligger ju i hans intresse att snacka upp den om han investerar i den.
Självklart.
Det är liksom Elon Musk. Först säga att AI kommer leda till vår undergång och sen köpa massa AI-bolag. Mm. Kanske den metoden.
Doomvestment, eller tror jag hörde någon konstatera. Man först hypar man upp skräck och sen så måste man få folk att köpa det.
Ja, precis. Han spred inte så mycket skräck under sitt anförande, men han berättade att den här AI-branschen kommer omsätta 25 miljarder US-dollar till 2032. Det är ju en del.
Mm.
Jämfört med 5 miljarder US-dollar 2022. Så att förra året alltså.
Ja, det är en rejäl ökning.
Vi såg en graf som gick så där spikrakt uppåt. Hockeyklubban som du brukar säga.
Hockeyklubban.
Och vad använder man AI till idag? Ja, man använder det till kvalitetskontroll. Och det var lite svepande exakt vad det innebär. Inventory management. Vad kan det vara, Ola?
Ja, lagerhantering kan man säga. Mm.
Det var på andra plats. Monitoring, det är olika övervakningsfunktioner.
Mm, vilket låter så där på tal om AI.
Och customer care, alltså kundvård, hittade vi på fjärde plats då. personalisering, plats 5, och sen asset maintenance, så det vet jag inte riktigt heller exakt vad det innebär, men
nej, det är väl det, just när man skapar innehåll, hur man ska hantera alla element som ingår, bilder, video, text och så vidare, ja, och bygga dem i olika varianter som ska passa olika målgrupper.
Just det. Och det är också personalisering kan vi säga då.
Ja, det är där det handlar om i grund och botten.
Så att plats 4, 5 är lite delade kan man säga. Och sen AI, det ska då minska kundsupportkostnaderna med upp till 30% konstaterar han. Det är någon slags globalt genomsnitt och jag vet inte exakt hur han har räknat. Och man använder det ju idag till att till exempel generera produktbilder. Fick vi se någon burk där med något suspekt innehåll. I olika miljöer mot en fond av, ja, nu drar det igång,
nu är det disco här igen.
Klubben Oslo Spektrumklubben. Fick se då hur hög kvalitet de här AI-genererade bilderna faktiskt håller idag, och det såg ut att vara väldigt mycket krisp och fin upplösning i de här olika miljöerna. Det var någon djungelmiljö, det var någon skön havsmiljö, och sen så fick vi också veta att om man låter AI personalisera söket på till exempel Amazon, så ökar chansen att kunden faktiskt genomför ett köp på i det här fallet plattformen Amazon med 42%.
Det var ju så många som klickar på de här rekommendationerna som dyker upp när du har börjat skriva ett sökord, och så trillar ner några förslag, och de var ju så här, 42% trycker då på dem som Amazon föreslår.
42% trycker på dem, ja. Det var andelen,
precis,
inte ökningen.
Nej, utan det är andelen.
Bra att du korrigerade det, Ola. Botten Ola korrigerar.
Det är därför vi är team, tag team här.
Här har vi då exempel på sån här monitoring då.
Ja.
Så en annan det sak jag blev utsatt för. Ja. En form av gaslightning.
Alla bussord på en gång. Ja. En annan sak som jag tyckte som var intressant som han tog upp var ju ett konkret exempel. Det här Selfie Skin Diagnostics. Som en annan form av sökfunktion. Att du kan ta en bild av ditt ansikte. Ja. Och sen kan du då få förslag vilka ansiktsprodukter och vilket shampoo du kan använda bara på en sån bild. Istället för att du ska försöka beskriva att jag har en ljus hy med viss komplexitet eller vad det kan vara, så kan du bara säga, ta en bild. Det här är mitt hår, det här är mitt ansikte. Ge mig förslag.
Just det, jag har en ljus, blek, narig och torr hy, som jag annars får ange då manuellt och knappa in. Men här får jag då veta det automatiskt.
Ja, den identifierar det. Och sen är alltid med träffsäkerheten kommer ju bli bättre och bättre. Men det är också ett snabbare sätt att komma till det man faktiskt letar efter.
Ja, Linn, har du gjort några AI-findings här under dagen?
Kanske heller flera observationer. Och jag syns det är ganska spännande med detta skille. Alltså, vi snackar ju om det är viktigt att hoppa på nå hvis du ska vara med på AI-tåget. Men samtidigt så är det väldigt många som poängterar att AI aldrig vill kunna måla sig med ett äkte människa. Så vill chatbotten kunna klara och ge den servicen kunden tränger, eller vill kunden alltid uppsöka butiken? Det syns jag är spännande, och det är det vi alla lurer på och det ingen riktigt vet.
Drar igång igen här, hockeymatchen.
Ja.
Men jag tycker också att det är mycket snack om den mänskliga touchen kommer att vara efterfrågad. Det brukar jag säga det, Ola. Människa, egenskapen människa kommer att vara en viktig konkurrensfaktor.
Ja, precis. Att det kanske snarare är en premiumprodukt i sig. Att här får du mänsklig hjälp snarare än bara bottar. Kan bli kanske någonting man använder.
Vilken mysig, fin framtid vi har att se fram emot.
Det kanske inte bara så att AI ersätter allt, utan AI kanske då ironiskt nog ökar värdet på människor. Alltså att mänsklig kontakt blir mer värd.
Ja, men samtidigt sitter ju människor och tränar AI:erna på att bli mänskligare och mänskligare och leverera en mänsklig touch i allt de genererar.
Ja.
Så att vi får se om 5 år när vi sitter här igen, Ola, hur det lyder då på de här scenerna och kring mänsklig touch och behovet av det.
Ja, nej, det är det. Det får vi absolut se. Men om vi ändå då pratar någon annan så här spaning vi var där. För jag var ju även då på en session som Ingrid höll, leveransföretaget. Och det är ju självklart, de konstaterade delivery first, liksom approachen blir viktigare och viktigare. Och det är klart de säger det, det är vad de säljer. Men jag tänker på mig själv, och jag insåg när jag under det här talet, att, eller under pratet, jag mer och mer också börjar titta på vilka leveranssätt som finns. Att det påverkar mina val av e-handlare. Har man inte det jag vill ha, så kanske jag går någon annanstans. Så att även där kan det då vara en sån man ska fundera på. Man pratar ju mycket leveransalternativ och ska personalisera. Men även leveransalternativen. Och det som också var intressant tyckte jag, som är relevant, är det här att det är ju inte alltid man vill ha samma, utan även det är ju kontextuellt styrt beroende på om det är en vardag, man vill ha det på helg ibland, man kanske är på sommarstugan, det är ett stort paket, lite på, alltså man har olika behov. Och hur man som e-handlare då ska kunna möta det här så bra som möjligt, det är också nog en viktig del av personaliseringen, tänker jag.
Ska vi säga att det ligger i Ingrids intresse då?
Absolut i Ingrids intresse. Det är ju konstaterat, det är ju leverantör som säljer det här. Men jag tror också när man bara, jag tittar på mig själv, att ja, men det börjar också, precis som betalsätt, blir någonting man tittar på. Inte bara att okej, de har bäst pris, snabbast leverans, utan hur får jag varorna och på vilka villkor, hur kan jag anpassa leveransen?
Det här är ju återigen Per Svärdssons inställning. Apotekungen, ja, grundaren och vdn där, han säger ju att, som vi konstaterade tidigare idag, att man skiter i hur sajten ser ut och vad man har för typsnitt, bara man får hem grejerna. Sen kanske det mer gäller apoteksbranschen än modebranschen, där man vill ha en aptitlig liksom front ut mot kunden.
För man att vill ha mer inspiration, det gäller inte på apoteksvaror på samma sätt.
Nej, det finns ju mer Pinterest-behov på andra ställen. Och nu drar det igång musik här även nära den temporära poddstudion.
Man kan tro att det snart är dags. Jag tror inte att börja säga att det nog börjar bli dags för oss att runda av det här.
Ja, vi ska
nog
runda av podden, men Linn vill jag släppa in. Hur ska du fira din succé här ikväll?
Oj, den börjar med happy hour i mingleområdet och fortsätter med happy hour på minglemiddag.
Ja, men tack för tack oss, för mig, David Gustafsson, Ola Andersson.
Vi hörs och ses, hörni.
Vi hörs och ses snart igen.
Ett nytt avsnitt alldeles snart.
Puss och kram.
Jättebra vecka tills dess.
Ut och mingla nu också nu. Hej, hej!
Hej, hej!